Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det här är ju ett sommarprogram, inte en sommarprataprogram utan ett vanligt program som ska handla om sommaren. Och därför har bjudit hit en människa som kan väldigt mycket om båtar. Välkommen Mats Bejbom.
Tackar.
Varför tror jag att du kan jättemycket om båtar?
Ja, förmodligen för att du har sett mig i båtsammanhang och hört mig i båtsammanhang. Så att,
ja.
Du är ju inte helt fallen i farsten när det gäller båtar heller. Så
att... Jo, men jag är fallen i farsten. Jag måste alltid fråga. Och då, tala om vad du är för någonting. För du har en titel.
Ja, jag är överårig, uråldrig och pensionerad.
Det är du inte alls. Du har en titel i vår båtklubb som både du och jag är med i.
Ja, jo det är jag. Jag är väl registeransvarig och informationsansvarig på pappret och ja, fingrar i en massa andra saker också.
Ja, nu vill jag tala om för lyssnarna.
Jag sitter också med i varvskommitté.
Ja, den här blygsamma människan som jag har här i mitt vardagsrum, han sköter det mesta tycker jag, i Trollbäckens båtsällskap.
Yep.
Som heter TMS. Men innan du blev det här stora... Vad gjorde du då för någonting?
Ja, då jobbade jag jobbade på ett företag som heter Yamaha som väl de flesta känner till med både musik och motorer och båtar och så. Jag höll på med den motoriserade sektorn och på grossistverksamhet. Alltså, så jag hade mycket direktkontakter med Japan och nere i Europa och jobbade över på sluttampen ett antal länder. Så att jag hade ansvar för Sverige, Norge, Danmark, Island, Grönland, Färöarna, Estland, Lettland, Litauen och en kort period också i Ryssland.
Men det här var inte speciellt båt, utan det var allting
en väldigt stor del av vår verksamhet ligger ju på båtar, båtmotorer. Och sen hade vi också båtar dock under andra märken, som Buster och Yamarin och Finnmaster.
Men var det därför du började jobba med det? Alltså vilket kom först, ditt båtintresse eller ditt yrke?
Nej, båtintresset är jag född med. Så det har funnits med hela mitt liv. Däremot så hamnade jag på Yamaha av helt andra skäl. Och jag var intresserad av motorcyklar och höll på med sånt också. Så det var ursprunget varför jag hamnade där. Ja. Och då var ju det ett Tyresö-företag.
Ja, för Yamaha låg någonstans där nere vid IP va?
Ja, Plogstigen.
Plogstigen.
Ja.
Och var bor du någonstans?
800 meter därifrån. På skolvägen.
Vad kom först då?
Jobbet kom först. Jag bodde ute i Stavsnäs när jag började jobba där. Ja. Och då konstaterade jag att det var inte så bra att åka 6,5 mil som då var skitdålig väg.
Trots att du gillar motorer?
Ja. Men det finns roligare saker än att sitta i en bil eller motorcykel i köer. Så då flyttade vi till, först inte Hökarängen och sen så byggde vi ett hus i Trollbäcken.
Och du var med och byggde ditt hus själv? Eller?
Ja, jag byggde själv.
Ja, men det är fantastiskt bra. Ja, hur länge har du varit med i Trollbäckens båtsällskap då?
Sen 1993. Ja, så det är några år.
Det är några år. Mm. För den här klubben är egentligen en gammal klubb. Den är startad 1970 läste jag.
Ja, det stämmer.
Och många av de som är med i klubben och aktiva idag, det är väl deras gamla farsor och sånt som startade?
Ja, det är det. Och det finns också några stycken kvar ifrån det ursprungliga.
Det finns det?
Men det blir ju färre och färre, ja, men det finns några stycken som fortfarande är mer eller mindre aktiva.
Ja. Och nu när det är sommar då, när ni lyssnar på det här, för nu när vi sitter här i början av juni så är det svinkallt. Man fattar inte ens att det kan bli en sommar, men förhoppningsvis är det varmt och skönt. Vet du hur många stora båtklubbar det finns i Tyresö?
Ja, stora så blir det väl i realiteten tre stycken. Det är alltså Trollbäckens båtsällskap och Tyresö båtklubb. Och sen har du ju Åva.
Just
sen
det.
Finns den lite mindre nere i Spirudden.
Och... Men Åva är inte en Tyresö-klubb egentligen va?
Åva ligger i Tyresö.
Det ligger i Tyresö?
Men du kan inte du måste åka genom Haninge för att komma dit.
För det är Haningebor framförallt som är med i Åva då va?
Ja, det är nog en mix utav, alltihopa. Så att,
Och berätta nu vad TBS har sitt varvsområde först.
Ja, vi har ju nere i Storängen och bredvid, längst in i Kallfjärden, bredvid Tyresö båtklubb.
Ja, tala om
de ligger bredvid varann.
Tala om hur man åker dit.
Ja, dessvärre så finns det ju bara egen transportmedel som det ser ut i dagsläget. Och om man riktar in sig mot slott och kyrka och sen fortsätter man emot nationalparken. Så, först går man då till vårat vinterområde. Så åker man vägen neråt så har man det på vänster hand. Och där är också Tyresö båtklubb.
Just det, det är där man ser de flesta båtarna. Ja. Och sen har vi brygger nere vid Visvas.
Det ligger nere i Visvas. Vi har, i Storängen så har vi en brygga och där ligger ungefär 60 båtar. Och nere i Visvas så är det väl ungefär 275 båtar.
Jaha. Så hur många alltså bryggplatser har vi sammanlagt i båtklubben?
Vi har väl ungefär 340 båtplatser där. Och det är ungefär lika många på vinterplatser. Men det är lite svårt att avgöra. För förr i världen var en båt 2,20 bred. Men nu börjar man närma sig 4 meter och mer. Och det gör ju att det blir egentligen färre båtar. För de tar mycket mera plats.
Just det.
Och det här skapar ju... Ja, det är ju problem överallt att det är så ont om båtplatser. Och de här stora båtarna, de har ju liksom brett ut sig.
Ja.
Och kommunen har ju inte... Vi har inte fått bygga ut någonting.
Nej.
Så att vi har väl...
Vi har en kö till våran båtklubb.
Vi har en kö till våran båtklubb. Nu, den var vid årsskiftet över 200 sökande.
Så 200 sökande?
Och nu har vi sanerat den där kön och gått igenom och försökt få med dem mer akuta. Men då blev det 100 sökande. Så det... Det var väl en förbättring, men om det var så mycket bättre egentligen. Det är ju...
Och i den andra stora båtklubben, Tyresö båtklubb, TBK.
Ja, det är ungefär likvärdigt där. Vi har ju en skillnad i Trollbäckens båtsällskap. Det är ju att vi kan hantera lite större båtar. Vi tar båtar upp till 10 ton.
Och då, men när man säger tar en båt, då menar du då?
Ja, eller vi tillåter eller accepterar. Så vi kan ta upp och torrsätta båt på 10 ton. Och vi har också samma gränser när det gäller båtar i sjön.
Ja.
På bryggplatser.
Och då har vi speciella konstiga maskiner.
Ja, de hette slamkrypare från början. Idag heter de sublift, men det är en självgående apparat som går ner under vattnet och hämtar.
Ja, den går ner i vattnet?
Den går i vattnet, den går under vattnet.
Och går under båten?
Ja, och den har en snorkel upp där den får sin luft och skickar ut avgaserna.
Lite James Bond-grej över det här. Den går ner
i
vattnet.
Ja, det är lite, den går ner i vattnet och försvinner och plockar upp båten.
Så och sen så hänger båtarna i...
Ja.
Beskriv det här, Mats, på ett bra sätt.
Ja, det är ju inte så lätt. Vi har två typer av den här maskinen. Vi har totalt 4 sådana maskiner. Och vi har en och den har 4 lyftpelare. 2 fram och 2 bak. Och mellan främre pelarna så hänger ett band. Och mellan de bakre så hänger ett annat band. Och i de banden så hängs båten upp som att man lyfter dem hydrauliskt.
Ja, och det gör ju att en båt inte kan välta när man kör den. Det är väldigt säkert sätt,
det är ett säkert sätt. Det ser, när man ser dem från början så tycker man att de här går sakta, men det är inte så sakta i verkligheten, för du kör inte så fort när du har 10 ton båt på, även om det skulle gå att köra fortare med det. Så att det är i princip gånghastighet vi pratar, eller låg gånghastighet.
Om man då säger så här, vilka är det som sköter de där maskinerna då?
Ja, det är ett antal funktionärer som är utbildade på det.
Jaha.
Så att vi har... Kanske jag ljuger lite, men jag tror att vi har en kader på ungefär 10 stycken som kan hantera dem.
Ja, och det här med funktionär i en båtklubb. Är det någonting man får betalt för? Man är anställd för?
Det är jättedåligt betalt för mycket arbete och ingen betalning.
Mycket nöje. Det är ett ideellt arbete, eller hur?
Ja, det är helt ideellt.
Ja. För ni är ett gäng som träffas varje onsdag året runt, tycker jag att det är. Därför min man är också en av de här...
Ja, jo, på varvet så är det ju, då har vi onsdagar och sen kan det även bli dessemellan om det händer någonting som vi måste åtgärda, så kan det bli extra tid också. Och det är väl så att på varvsidan och även på hamnarna så lever vi väl idag väldigt mycket på pensionärer.
Jag brukar ställa frågan ibland till funktionärer, därför att vi har ju en tidning, så brukar jag då intervjua lite folk i den här tidningen, varför man är funktionär. Och vad svarar de flesta, varför de är funktionärer då?
Jag vet inte, det är du som får svaren.
Vad gissar du? Varför vill man vara funktionär i en båtklubb?
Man har väl naturligtvis ett genuint båtintresse. Men sen har man någon form av ideellt intresse. Det är precis som alla andra föreningar. Mm. Någon måste ställa upp och göra. Och jag vet inte om man är extra ansvarskännande och därför tycker att man ställer upp eller...
Det de svarar att det är en väldigt bra gemenskap.
Ja.
De gillar det här gubbgänget på onsdagar.
gubbgäng. Vi är ju ett gäng ungdomar. Ingen är över 27.
Hur många kvinnor är det då? På onsdagarna?
Ja, det kan väl hända att det kommer ner någon enstaka som gör någon arbetsplikt. Ja. Men det är inte könskvoterat. Nej. Men vi har ingenting emot det. Vi tar gärna in ett antal kvinnliga funktionärer.
Ja, ni är ett väldigt schysst gäng. Men det måste jag säga, det har ju blivit fler egentligen. Så jag är också med i samma båtklubb. När vi började för en 10-15 år sedan, då var det inte alls lika mycket tjejer nere och hjälpte till på vårrustningen.
Nej, men det där bottnar väl i att vi har blivit lite modernare när det gäller sanitetsanläggning.
Det tror jag också. Förut fanns det ingen vettig toalett där nere.
Nej.
Nu har ju alla båtar kommit i sjön. Men den stora aktiviteten på en båtklubb är ju på våren. Det är då som de flesta är där. Vad gör ni gubbar i båtklubben på vårarna?
Ja, pratar man med våra respektive så säger de väl att vi är nere och pratar skit. Och
det
dricker kaffe, men i verkligheten så gör vi väl...
Vad gör ni med era egna
våra
båtar?
Våra egna båtar, ja, vi putsar och gnider och gör rent och tar bort bottenfärg och sätter dit ny bottenfärg. Och
ja, nu kommer vi in på det ämnet. För det här är ju, vad jag tycker i en båtklubb, där sitter man och pratar. Jag tycker man pratar båtfärger. Jag har aldrig varit med om ett ställe där man pratar liksom olika produkter så mycket. Du använder den och jag använder den och alla gör på sitt sätt. Vad gäller när det gäller båtfärger som inte ens vår miljöminister eller vice statsminister känner till?
Ja, men alltså säga vad man vill om henne, men just när det gäller bottenfärgen så gör hon nog egentligen inte fel, för det är inte en båt hon har ett fartyg. Den är så pass stor så att den är skeppsregistrerad och det är ett skepp.
Okay. Vad gäller nu? Vad ska man använda för båtar? Är det koppar eller vad är det man ska ha?
Ja, idag så får man ju använda en färg med lite koppar i.
Mm.
Vi har gjort förändringar i våran klubb så att vi har sagt att från nästa år, nästa sjösättning, alltså om ett år, så kommer vi inte att hantera några båtar med det som kallas för blödande färg. Det är alltså färg som den färgar av sig och lämnar
rester
omkring sig. Så att det kommer vi att förbjuda.
Och varför målar man sin botten?
Det är för att det inte ska växa för mycket. Varken snäckor eller slam eller något sånt där. Det bromsar farten och det kostar, för motorbåtarna så kostar det ganska mycket bränsle. Och för att du förlorar mycket fart och större motstånd. Så det är allt annat än miljövänligt att köra utan med en skit i botten.
Mm. Vad är det miljövänligaste sättet att sköta sin båtbotten?
Det finns väl egentligen ingen som är helt miljövänligt, för det är så konstiga krav i de här sammanhangen. Jag menar, du får måla på en godkänd färg och stoppa den i vattnet. Sen när du tar upp båten och ska tvätta bort det som är kvar, och då är det kanske 80% har försvunnit i havet och 20% tvättar du bort då på höstkanten.
Mm.
Men de 20%, det räknas som miljöfarligt avfall, så det ska man ta hand om. Och det där 80-20, det låter väl lite...
Ja, för nu är det på gång den här sommaren. Vi vet inte alls hur det kommer funka. Ett annat sätt att göra rent, eller få bort de här snäckorna och...
Ja, det finns... Ja, det är de här snäckorna eller havstulpanerna som växer. Det kan man få faktiskt beställa så att man får sms om när de börjar växa.
Ja, därför det vet man.
Det är en väldigt kort period som de...
Som de sätter sig och börjar växa. Och vad ska man göra då som båtägare?
Ja, det finns flera sätt. Antingen så åker man och tvättar båten någonstans eller tar upp på spolan. Annars så finns det ett väldigt enkelt sätt också. Det är att åka in i sötvatten. Man åker in i Mälaren.
Jaha, då dör de.
Då dör de. De kan lära sig inte i Mälaren.
Men nu ska du tala om vad som finns ute i Visvas och som det varit mycket diskussioner kring här i Tyresö.
Ja, vi har ju en båttvätt som det var lite diskussioner om från olika håll och kanter.
Mm.
Och den är... När det är känt så ska den vara igång.
Ja, och då åker man dit med sin båt om man inte har massa giftiga färger.
Ja, den får... För att tvätta där, nu har jag... Eftersom jag inte har fått de slutgiltiga dokumenten, den kommer att startas om några dagar från när det här spelas in.
Ja.
Man får inte ha blödande bottenfärger, utan det måste vara hårda bottenfärger och den får inte vara målad innevarande år i så fall. Nej. Utan helst så ska man ha en omålad botten.
Vi har inte målat våran båt på flera år.
Ja, jag har inte målat min på 5 år. Det är 5 år sedan jag målade.
Ja, och vi tycker det funkar minst lika bra som förut.
Så, att det,
så vi tänker också prova om det går att borsta bort. För det är stora borstar som borstar bort.
Det gäller bara att... det intressanta att se egentligen det är hur många partier den missar.
Ja. Mm.
Vissa båtar är jättelätta att tvätta. Andra är inte så enkelt utformade under med köl och bulb och krökta ytor. Och det går inte att köra med dubbla, de som har dubbla motorer med dubbla propellrar. Den går inte heller att köra. Utan det...
Ja. För nytillkomna lyssnare tänkte jag tala om att det här, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Ling. Jag sitter och pratar med en mycket kunnig person när det gäller båtar som heter Mats Beijbom. Nu fortsätter vi. Men om man går med i en båtklubb, om man lyckas komma in i en båtklubb.
Ja, gå med kan man få, men att få en plats i världen.
Man kan gå med i en båtklubb, men om man går med i båtklubben och ställer sig i kö. För man måste vara med i båtklubben för att stå i kö.
Ja, det kravet har vi i alla fall.
Ja, då har man ju vissa trevliga saker i en båtklubb.
Ja, som medlem så har man ju rätt att delta i de fester vi har, den utbildning som finns och även vara med och visa framfötterna. Det kanske till och med är en merit om man
hjälper till
istället för att sitta och vänta på att någon talar om att nu har vi en ledig båtplats, om du kommer hit kan du ta den. Men...
Ja. Och vi har en fantastiskt fin byggd lada, eller en gammal lada nere i Visvas.
Ja, det är ju egentligen ett gammalt mindre jordbruk eller torp där det... Vi har gamla lagård och loge. Den har vi ju till festlokal.
Ja, jättetrevlig festlokal.
Den har vi gjort i ordning under årens lopp.
Så två gånger om året så har vi fest?
Ja, 2-3 faktiskt. Vi har höst och vår, och du kan också ha den här... Vi har ju en segeltävling, kräftköret, lite familjetävling. Precis. Och den brukar börja i ladan där.
Precis, för vi har lite sånt där. Och sen har vi då kurser som du säger.
Ja.
Varför ska man gå på kurs?
Ja, det är ju alltid bra att lära sig nytt eller också lära friska upp det man har lärt sig en gång i världen. Och vi har ju haft grundläggande navigationskurser, alltså så att du får ta förarbevis, och vi har haft nästa steg så att du blir upp till kustskeppare. Och
sen har vi haft föredrag, va? Vi har ja, en duktig medlem i våran klubb som kan mycket om el.
Ja, vi har haft elföredrag och vi har också haft tagit in folk från annat håll som pratar om master. Och det finns ju specialister på det området som man kan få.
Sen Matsen, verkar det vara så att varje gubbe verkar vara specialist där nere på båtklubben, tycker jag. Och nu ska jag vara jättedum, men det verkar som att om man ska täcka sin båt, alla täcker på olika sätt. När man rustar sin båt, alla rustar på olika sätt. Hur kan det komma sig att man blir så mycket expert
det är inte
på sin
så,
båt?
Det är ju inte så konstigt. Det är ju så att var och en blir salig på sin tro.
Ja.
Och det är ju likadant i andra sammanhang.
Ja, det är det. Mm.
Och ja, man gör väl, antingen har man ju snappat upp någonstans efterhand att det där verkar ju fungera, och så gör man på det sättet. Mm. Och sen är det väl, kan det väl vara så att det är gammal tradition och fördomar som gör att man jobbar på ett visst sätt.
Ja. Jag tycker det är ganska kul att höra snacket på den här. För vi är en väldigt trevlig, vad ska man säga, klubbhus med en trevlig uteplats där vi sitter och...
Ja.
Eller där ni sitter och ljuger.
Ja, den här våren har vi kanske inte suttit så mycket där. Nej. Kan vi säga. Men...
det var kallt där nere.
Men vi fick höra, jag var på ett föredrag för några år sedan var det, som våran medlem Lage Larsson höll.
Meteorologen.
Där han pratade om det här med klimatförändringen, och det är ju precis det han beskrev för ett par år sedan. Ja. Att det här kommer att komma, att det blir mycket mer regn och kallare, och sen blir det väldigt mycket varmare. Och
det blir extremare och väder, pratade han om. Mm. Att det var så mycket energi i luften. Det var väldigt intressant möte.
Det var ett bra föredrag.
Ja, det var jättebra.
Och han vet ju vad han pratar om. Så han...
Precis. Och sen har båda klubbarna ganska aktiva såna här seglingstävlingar och sånt, va? Eller
jo,
det gör vi ihop med andra klubben ibland?
Ja, vi har egentligen två olika verksamheter. Vi har ungdomsverksamhet med seglarskola. Och där sker ju mycket samarbete med TPK, alltså det seglas ihop. Vi har till och med skaffat en grind emellan som bägge kan låsa upp om bägge låser upp samtidigt.
Det här är stort. Två båtklubbar kan samarbeta. Det här tycker jag är en av de konstigaste grejerna i en sån här båtsammanhang. Att man blir, slumpen blir man med i den ena klubben, och den klubb man går med i, den är bäst. Och de där på andra sidan stängslet, de är inte alls lika bra som oss.
Ja, nej, men det är väl lite av det här. Det är ju samma sak om du tar andra föreningar, ja, eller politiska föreningar, ja, vi och dem. Eller...
Ja, vi och dem. Men det är fantastiskt. Här går det åt rätt håll. Och då har vi i vår klubb en massa optimistjoller, va?
Ja, och det har också TBK, ja, när de seglar ihop. Och där är väl snart dags att det börjar komma lite större jollar också. Så att,
vad kul. Och sen har man någonting med onsdagssegling när man seglar.
Ja, där har ju TBK seglar uppe i Kallfjärden inom sitt område. Och båtarna som ligger, som TBS som vi har uppe vid Storängen, det är ju inte så många. De som kappseglar där, de seglar ju med på TBKs onsdagsseglingar. Och vi har nere i Visva så är det onsdagsseglingar, och förut så var också Ova med samtidigt. Och det tror jag inte de är idag.
Nej, okej. Okay. Mm. Så det är några som kappseglar.
Ja.
Och så har de flera kappseglingar, stora kappseglingstävlingar.
Ja, sen har du ju, ja, vi hade ju åren runt så hade vi ju faktiskt en som vann totalt en av våra klubbmedlemmar.
Ja, det är ju fantastiskt kul. Mm. Ja.
Och sen har vi ju, ja, det är ju flera, och sen har vi det här som man kallar Ålandsracer sent på hösten.
Just det. Det är en ganska
stor tävling.
En häftig tävling.
Ja. Mm.
Men det är inte bara liksom, om man går med i en båtklubb, så även om man får gå på fester och gå på utbildningar, titta på och allt det här, så har man vissa skyldigheter också. För det här är en ideell förening.
Ja, och det är väl viktigt att det är, och det är, tyvärr så är det väl så att en del som kommer in i bilden är mer att de kanske hellre borde ligga på en marina. De tycker att på en marina där betalar du för alltihop och de löser alla problem åt dig.
Och du har anställda människor där?
Ja.
Men här har vi inga anställda.
Nej, utan vi sköter allt på ideell basis.
Ja.
Så behöver någon åka ner för att hjälpa till med någonting, ja, då åker vi ner själva för den biten.
Ja. Så vilka skyldigheter har man då som medlem?
Skyldigheterna som medlem, det är ju att man, om man har båtplats sommar eller vinter, då har man ju vaktgång.
Vaktgång?
Ja.
Vad gör man då?
Ja, då går man på natten och vaktar så ingen kommer och stjäl våra grejer. Eller tittar på att inte det sliter sig. Eller, ja, ser igenom hela den biten.
Hur många gånger måste man gå vakt på en sommar?
Ja, normalt sett så räcker det med att man går ett dubbelpass. Eller att man går två pass. Dubbelpass man kan gå med sin hustru eller sambo eller barn. Eller...
Man måste vara två på
en, ja, man får aldrig gå ensam.
Man får aldrig gå ensam.
Nej, och skulle det vara så att någon faller ifrån och det kommer en ensam, då får du inte gå ut på bryggen ensam.
Nej.
Det är säkerhetsaspekter.
Just det. Och det är vi ganska duktiga på också. Vi har skaffat hjärtstartare också på.
Ja.
Bra, för ni är ju gubbar 50 plus, säger jag, för att vara snäll.
Ja, nej, den har vi precis fått upp, den där hjärtstartaren.
Ja, vad kul.
Och den har vi satt i de där sägs vara ställbegärliga, så att vi satt in dem i ett larmat skåp.
Ja, okay.
Och när vi provade den larmningen så var det väl två som fick hjärtinfarkt. Nej, det var de fruktansvärt det lät.
Jaha, okej.
Okay. Men vi räknar med att det spelar ingen roll, för dels så går ett larm till larmcentralen.
Ja, men det är bra.
Så att du får direkt kontakt den vägen.
Det är bra.
För att de ringer, det ett par, tre stycken som de ringer till på, i klubben för att få kontakt när det är något. Och då ser man ju direkt och vi kommer. Det går väl också att se på larmtablån att det är den som har utlöst, och då har det ju hänt någonting.
Men när man går vakt, gör man det för att ha koll på väder och vind så att inte båtar slits, eller mest mot tjuvar?
Ja, det är väl en allmän bevakning helt enkelt.
Mm. För vi bevakar
på alla... Vi har ju varit ganska förskonade från inbrott och... Eller vi har varit mycket förskonade.
Ja. Och vi har ju ett bevakningssystem.
Ja, vi har ju kamerabevakning också. Som reagerar på rörelser och spelar in om det rör sig inom området någonting.
Och det har fått ner alla?
Ja, eftersom vi fick det så har det i stort sett inte hänt någonting.
Ja, det är fantastiskt bra. Jo, när man är ute i skärgården nu så är det ju vissa ställen man åker på så ser det ut som att det finns klubbar som verkar liksom ha annekterat en ö. Liksom det är en vimpel eller någonting. Hur funkar sånt ute i skärgården?
Ja, det där är ju egentligen de här gamla, framförallt Stockholmsklubbarna, som har sedan gammalt klubbholmar ute i skärgården eller inne i Mälaren. Majoriteten av dem har ju på något sätt lyckats köpa de här. Och det är klart, på 20-talet så gick det att köpa en kobby för en spottstyver.
Ja.
Där de har hamnat. Sen har de ju då byggt upp under årets lopp. Vi har inte någon klubbholm, men vi är för unga för det.
Ja, och sen ligger väl vi ganska bra till i skärgården, va? Vi är inte så långt ut egentligen.
Vi har kanske inte samma behov att åka till en klubbholme. Så att det...
Ja, för de här Stockholmsklubbarna, de måste ju transportera sig ganska långt innan de kommer ut i skärgården.
Ja, men där hamnade de här klubbholmarna de hade. Motorbåtsklubbarna hamnade lite längre ut än vad segelbåtarna gjorde då, om man tittar historiskt hur de här har hamnat. Och det beror ju på att man kom inte så långt. Då jobbade man ju på lördagar. Aha. Så du hade ju bara lördag eftermiddagen och söndagen, och sen då skulle du hinna tillbaka också.
Okej. Tyresö är ju en skärgårdskommun.
Ja.
Har vi mycket liksom tillgång till skärgården i Tyresö, tycker du?
Nej, alltså ska man vara lite elak så får man väl säga att Tyresö har inte agerat som en skärgårdskommun.
Nej.
Utan de sa ju till och med, om man går tillbaka ett antal år, att vi är inte en skärgårdskommun.
Nej. Och ändå har vi en jättestor tunga ute i skärgården. Ja.
Mm. Och det är ju lite... Men det där är väl förhoppningsvis historiskt.
Ja. Men den här Napoleonviken som ligger här i närheten, där är väldigt mycket båtar som övernattar när de åker från Stockholm.
Ja, det är ju en sån här allvädershamn, så att det går att gå in i nästan vilket väder som helst och ligga i skydd. Och där är ju också en sån där ställe. Man är lite förvånad att det inte finns toalett till exempel.
Får man gå...
Och sopmaja. Och...
Om man ser en sån här klubbholme eller en brygga, när man ser en massa båtar, får man gå i land? Om jag nu tillhör en klubb som inte har en klubbholme, får jag egentligen lägga till på andras brygger?
Man kan fråga. Brukar gå bra, men egentligen kan du väl inte gå och åka till någon annans brygga om det inte är en paniksituation, så okay. Att det är, du är sjönöd av något skäl.
Så ser man en sån här vimpel, en flagga som visar att här är det någon båtklubb som håller till.
Men det går att fråga, och det brukar inte vara något problem med. Men annars är det ju enskilt...
Enskilt ägda bryggar. Ja.
Och bryggan är ju inte allmän, den faller ju inte under allemansrätten.
Nej, för annars så får man egentligen gå i land på de flesta liksom öar eller kobbar.
Ja. Utom de inte är... direkt på tomtmark, om du
inte
nu
på det tomtmark.
Om det gäller direkt anslutning till husen.
Eller tomtmark, privata bryggor.
Ja, och bryggor. Men det där är inte, jag ser inte att det är något problem i det hela.
Nej, man hittar alltid en plats.
Ja, det gör man.
Och sen finns det lite militära områden där man inte heller får gå in på.
Ja, men där har ju minskat alltihopa, så där är jag lite osäker på hur det ser ut idag. För att förut var det mycket, men de har ju släppt ifrån sig ganska mycket. Men du har ju sådana här stora områden som folk åker där i stora hamnar, och det är ju ute och upp till Sandhamn.
Mm.
Där du har mycket aktiviteter runt omkring.
Förra sommaren som var en fantastisk sommar. Som var en otroligt fin sommar när det gäller väder. Förutom när det dundrar loss med en massa åskväder ute i skärgården.
Ja, det blåste lite, men det ska man kanske inte... Men...
Var var du någonstans då? I din båt? Förresten, vilken båt har du? Det har vi inte sagt.
Jag har en båt som heter Storebror Royal 33. Och de flesta tror att Storebror är en motorbåt, men jag har en segelbåt.
Du har en segelbåt. Ja, vad gick den förra sommaren?
Den gick i Stockholms norra skärgård.
Aha.
In och ut i massa vikar. Vi var inte långt bort någonstans, men det har varit mycket... Det har nog blivit sista åren att vi har varit in de här områdena som ligger för nära, som man aldrig åkt till annars. Det har man börjat ut för. Jag har ju börjat titta... Ja. Sen jag pensionerade mig så har jag börjat gå ut själv lite grann på och komma runt Tyresö och så, när man inte har gått.
Nej, för man, förut så ska man längst ut,
ja.
Så långt ut som möjligt. Vilka är dina bästa platser i skärgården då? Vilka är dina kanonställen? Du måste inte tala om exakt plats, men vad gillar du mest att vara?
Jag har nog inte några sådana där direkt, men annars är det ute i ytterskärgården.
Ja.
Men då måste ju vädret vara sånt att man kan gå in i de här småkobbarna och...
Och nu är det väl lättare att gå in också. Förr hade man bara sjökort och nu har...
Ja, det är lätt att lura sig.
Okej, okay. Med GPS-er.
Ja, jag menar sjökorten är inte exakt där vad du hade innan.
Nej, det är de inte.
Utan den visar att du finns, men du vet inte hur rätt sjökortet är.
Nej, okej, okay, ja. Du har rätt. Du har rätt.
Ja, men en sån där liten svart prick som man ser, den kan vara 50 meter stor. Och...
Du har rätt. Men jag tycker ändå att det känns lättare nu när man ser ungefär var man är. Förr kunde man ju ta fel helt och hållet. Vad man var på sjökortet. Man kunde tappa bort sig. Det kanske inte du har gjort, men...
Jo, det har jag säkert gjort. Allra helst i dimma.
Allra helst i dimma, precis. Och när vi sänder det här så är det sommar. Vad tror du att du är när det här programmet sänds?
Åh, Så vi har inte beslutat om vi ska gå norrut eller söderut. Eller... Men att vi är ute i skärgården, det får man väl förutsätta om det inte blir allt för dåligt väder.
Ja, med tanke på den skitvår som har varit. April och maj har ju inte direkt varit värme, så borde vi kompenseras, tycker du inte det?
Jo, det får man väl förutsätta att det blir. Men annars blir det för dåligt väder, då får man väl ta en sån här tripp och åka mellan sjökrogarna. Det går också.
Ja, vi träffades en gång på en väldigt trevlig krog.
Ja.
Var Ona, tror jag.
Ona, ja.
Ja, var väldigt trevligt. Ja. Då hoppas vi att vi träffas ute i skärgården i sommar, Mats. Och att de som lyssnar på programmet redan befinner sig där i fantastiska vikar och har hittat bra ställen.
Ja.
Ja. Jo, en sak. De som är intresserade av just våran klubb kan ju gå in och läsa lite mer om våran klubb.
Man kan titta på våran hemsida som är www.trbs.se.
Ja, det heter inte TBS utan TRBS.
Ja, TBS var inte ledigt.
Nej. Och det är en väldigt bra hemsida, eller hur, Mats?
Ja, det får man säga. Det står mycket. Det mesta om klubben kan man hitta där.
Ja.
Man får leta lite grann ibland för att hitta svar på det mesta. Men vi har i nuläget så har vi inte begränsat någonting. Men vi kommer att begränsa vissa hörner i.
Ja. Och du är informationsansvarig dessutom
gentemot styrelsen, ja.
Ja. Jättebra. Så då, tack så mycket Mats Beijbom som har berättat om så mycket bra om den här klubben. Och ni som är intresserade av klubben kan alltså gå in på hemsidan.
Och där går också att anmäla sig som medlem och ställa sig i kö. Det gör man via hemsidan.
Just det.
Eftersom vi jobbar elektroniskt numera.
Och sen om man vill ställa frågor till alla de här duktiga funktionärerna vi har, så kan man komma ner på onsdagar och ställa frågor.
Ja, det kan man göra. Men nu
inte
har vi,
på sommaren?
Nej, det är ju låst. Dessutom så är vi in på varvet och så är det ju låst.
Okej. Okay.
Så att det kan vara svårt att komma in, men det brukar alltid gå om man söker kontakt med någon. Så
onsdag kväll är en bra dag att söka kontakt, för då finns det alltid folk.
Då finns det folk där, och sen går det ju också via hemsidan, så kan man ju få kontakt via mail. Eller.
Det är jättebra. Så tack så mycket Mats Beijbom, och mitt namn är Ann Sanin Lindgren, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.